Okay, you are listening to Vibola and I'm John Carpenter.
Du lyssnar på episod 2 av Tillbaka till Vibola, nästan ett år efter det första. Ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Idag pratar vi om ämnet Star Wars, både ursprunget av The Force Awakens. Vilka är styrkorna och svagheterna med den nya filmen? Bland annat försöker vi svara på frågan, vem är Snoke? Och jag tror att vi kan ha ett ganska bra svar på det. Vi pratar också om George Lucas triumfer och tillkortakommanden. Jag heter Jonny Nykänen, jobbar som journalist på Nöjesbladet. Med mig denna gång har jag min gamla kollega Star Wars-nörden Henrik Ståhl, som jag tidigare har gjort filmpodden med på Aftonbladet. Numera jobbar han på Dagens Industri.
Så, vad tyckte du om Force Awakens?
Jag tycker ju generellt att det var en väldigt bra film och kanske främst en fantastisk bioupplevelse. Inte minst för att man såg den i IMAX 3D.
Var det så mycket att ha IMAX 3D egentligen? Jag kan känna att jag får en hyfsat bra upplevelse bara med vanlig 3D.
Absolut, och jag tror väl att om man förväntar sig att det ska vara som att gå och se en vanlig kommersiell film på Cosmonova då blir man väl besviken, men som audiofil tror jag man uppskattar lite mer, alltså om man tycker väldigt mycket, om man tycker att ljudupplevelsen är lika viktig som den visuella upplevelsen.
Helt sant, ljudet var ju verkligen svinbra. Det kände jag också. Men filmen i sig, jag tror att Lawrence Kasdan, han har ju beskrivit vad han ämnade att göra med den här filmen, att det skulle vara en väldigt väldigt snabbt berättad äventyrshistoria som där du liksom inte stannar upp och funderar särskilt mycket på vad som händer. Jag stannade upp och funderade ganska mycket på vad som hände, och just därför kanske den liksom ändå inte håller för mig hela vägen, men ändå hade svinkul när jag såg den.
Ja, men jag känner lite likadant, och framförallt för att man måste ju ändå ta det för vad det är, och det är ju Star Wars-sagan har alltid varit i första hand riktad till barn och ungdomar, men lämpar sig ändå väldigt bra för personer i vuxen ålder. Men det är ju fortfarande så att vår målgrupp, 30-åringar, är ju egentligen inte den primära målgruppen. Och jag måste också tillägga det att när episod 4 kom, den allra första Star Wars-filmen, då fanns det ju ingenting att förhålla sig till överhuvudtaget. Nu har vi massor att förhålla oss till hela tiden. Vi hade det redan när episod 1 kom, hade vi väldigt mycket att förhålla oss till i Star Wars-sagan. Det gör ju också att man själv på en personlig nivå lägger ribban mycket högre för vad man förväntar sig och vad man uppskattar.
Ja, det gör man definitivt. Men häromdagen så såg jag den här intervjun med där Charlie Rose intervjuar George Lucas. Och Lucas, mellan raderna kan man ju känna att han är inte så himla förtjust i Star Wars. Han kallar ju Disney för vita slavägare, men sen har han ju tagit tillbaka det citatet. Men ett problem som han har med J.J. Abrams film, det är ju att de ville göra en retro Star Wars för fansen, medan George Lucas ville ta han ville göra en ny trilogi som tar handlingen vidare och kanske fördjupa det på ett annat sätt. Och han ville också förändra utseendet på samma sätt som han gjorde mellan originaltrilogin och prequelsen.
They looked at the stories and they said, we want to make something for the fans. So I said, all I wanted to do was tell a story of what happened. You know, it started here and it went there. And it's all about generations, and it's about, you know, the issues of fathers and sons and grandfathers. And it's a family soap opera.
Men man kan säga så här, det som är så intressant är ju att framförallt episod 1 är ju verkligen George Lucas vision från början till slut. För att originaltrilogin, där fick han ju kompromissa en väldans massa. Extremt mycket kompromisser blev det. Och i slutändan så blev det väldigt, väldigt, väldigt bra tack vare att han tvingades till alla dessa kompromisser. Nu håller jag ju episod 1 högre än kanske genomsnittet. Jag tycker att episod 1 är en väldigt bra film. Jag håller ju snarare episod 2 som den liksom överlägset sämsta i serien.
Ja, jag såg den här om dagen och den är fruktansvärd.
Nej, riktigt så långt vill jag inte gå. Jag tycker inte att det är en fruktansvärd film. Det är en film som har vissa fruktansvärda element, men som också har, som har många bra element.
Ja, jag vet inte. Säg någonting som du upplever är väldigt bra med den. General Grievous.
Nej, inte.
Barnen verkar älska honom i alla fall.
Barnen älskar General Grievous, så det kan de väl få göra om de vill. Men det är väl lite grann att den har ju ändå en, egentligen ambitionsnivån är ju densamma som i episode 1 är ju väldigt politisk tyngd. Vilket ju motsäger hela det här med liksom att det är barn- och ungdomsfilm. Men det är det ju ändå, för att jag tycker ändå att episode 1 balanserar ju ganska bra på det här lite tyngre, det här lite mer djupgående i själva Star Wars-sagan för fansen, samtidigt som den också är, det är mycket ögongodis och det är mycket, mycket häftiga specialeffekter och så vidare. Så att det tilltalar liksom båda. Det finns en balans i den. Men episode 2 tycker jag håller samma ambitionsnivå. Jag tycker att det finns mycket intressant kring klonarmén. Sen har den ju väldigt, väldigt många nackdelar. Inte minst i form av Christian Heidensen. Eller Hayden Christiansen, menar jag. Sorry. Och väldigt stultig dialog. Stultigt manus, liksom. Ibland häpnadsväckande dåligt.
Ja, verkligen. Men läste du den här nyheten om att Hayden Christensen kunde, eller om det hade kanske varit någon annan som fick spela Anakin Skywalker / Darth Vader i Force Awakens, att det fanns en tanke från, åtminstone från ursprungs manusförfattaren Michael Arndt som skrev de första utkasten, att Anakin skulle dyka upp som en Force Ghost som hade vissa problem med att han var liksom fast mellan mörka och ljusa sidan på något sätt. Ja, det är en fascinerande grej, men jag vet inte, man kanske inte vill se Hayden Christensen i den nya trilogin.
Nej.
Samtidigt var han ju ganska okej i Sith, måste jag säga.
Ja, i Episode 2, precis.
Han stinker i Clones, men...
Jag tycker väl att det hade kanske inte varit han som i så fall skulle vara det primära problemet, utan jag tror i så fall att jag personligen hade inte velat se Darth Vader / Anakin Skywalker i nya Star Wars-trilogin. För det känns som att det är ett avslutat kapitel. Och det, alltså, det hade varit tröttsamt och det hade också varit ganska förutsägbart. Förutsägbart så tillvida att det hade varit väldigt enkelt att bara slänga, men vi slänger inte Darth Vader liksom, eller Anakin.
Absolut, det skulle, när jag tänker på vad det skulle kunna ha varit för typ av rollfigur, så är det ungefär Russell Crowe's Jor-El i Man of Steel. Att han springer runt där som ett spöke. Jag antar att du har sett den.
Tack och lov har jag inte det.
Okej. Det kom ju den här analysen från Hollywood Reporter nyligen som jag kände att jag håller med om väldigt mycket, att det JJ har gjort är en imitation i mångt och mycket, medan det som George Lucas gjorde var innovation. Och gör man en innovation så kan man hamna fel, vilket han gjorde i prequel-trilogin. Det finns ju ändå den här aspekten av att George Lucas har gjort de här prequel-filmerna lite mer som en, ja, visst det är ju Lucasfilm, ett gigantbolag och sådär, men det är ändå liksom lite av en independent produktion i stor skala. Och på sätt och vis så då kanske fallhöjden är högre.
Ja, men jag tycker väl att då kan man ju knyta tillbaka lite grann också, eller återknyta till det här som George Lucas var inne på, det här med att J.J. Abrams och hans team ville göra en retrofilm när George Lucas ville gå framåt, vara mer innovativ kanske.
Yeah.
Och det kan jag ju delvis hålla med om. För att å ena sidan, jag tycker ju att det är bra med retro-aspekten i det att man har försökt göra mycket mer verkligt inom citationstecken. Att man inte har en massa datoranimationer eller CGI, att man inte har för mycket sådana karaktärer, och att det ska kännas att det går verkligen att ta på, som det var i originaltrilogin.
Ibland när jag satt där och kollade på Force Awakens så kunde jag känna att alla de här rollfigurerna som befolkade den här världen, att de bara lånade utrymmet, för att de egentligen de kändes inte alltid som att de hörde hemma där på något sätt. Jag vet inte, jag fick några konstiga... Ja, det kändes inte som att allt var helt naturligt. Det kändes lite konstigt ibland. Det liksom joltade ut mig ur filmen ibland. Vad kände du? Hade du några... Hängde du med hela tiden? Eller fanns det kanske ett tråkigt avsnitt på ungefär en kvart innan Han Solo dog, då man blev... jag kände a slight disturbance in the force.
Jo, absolut.
För jag antar att du också blev lite lätt chockad. I och för sig hade du kanske läst spoilers.
Nej, just den spoilern hade jag faktiskt lyckats undvika. För det var ju mycket spekulationer kring att Luke Skywalker skulle dö. Och det var ju ganska uppenbart från ganska tidigt att Kylo Ren skulle vara Han Solos son och Princess Leias son. Så.
Ja.
Men ja, nej, men det var väl ett parti som var lite sekt, och framförallt så var det ju just där någon kvart innan Harrison Ford, eller ja, Han Solo dog. Och ja, saker som liksom som var disturbance in the force, det var ju alla, dels det var ju lite såna här frågetecken då när man började fundera lite grann. Till exempel Luke Skywalkers, eller då Anakin Skywalkers ursprungliga lightsaber. Vem hittade den? Var hittades den?
Ja, för du har läst i originalutkastet, då ska ju Luke's lightsaber sväva runt i liksom utanför atmosfären.
Ja, exakt.
Och att den sen kommer i Max von Sydow rollfigurens ägo.
Precis. Men det var ju exakt, men det var ju inte med i filmen liksom.
Nej,
så det var ju ändå så här någonting som var helt plötsligt, så finns det en lightsaber här, ja. Och det är Luke Skywalkers. Och för alla de som inte har läst det, det har också fått mycket spekulationer kring att det här svärdet skulle hålla på, och särskilt också när det spekulerades, alltså redan då på den tiden, när det spekulerades i att Max von Sydows karaktär skulle vara en cyborg. Om du minns. För det var ju, samma snack då, om att det skulle vara, då trodde man att han skulle vara ond, den här Max cyborgen. Och att den här lightsabern på något sätt hade flygit runt i kosmos i liksom hur många år som helst och dimpt ner på Jakku då eller någonting så.
Eventuellt tillsammans med Luke Skywalkers
hand. Ja, exakt. Den
vilket låter lite härligt på något sätt ändå.
Ja, det hade ju varit spännande. Men jag tror att du är väldigt sugen på att snacka om det här med Snoke och hur det kan, han kan återkoppla till den ursprungliga trilogin.
Ja, eller åtminstone prequel-trilogin.
Ja, förlåt, det var prequel-trilogin jag menade.
Han, Snoke, om teorin stämmer, så är han Darth Plagueis, alltså kejsaren Palpatines mästare. Och är det så, vilket känns fullt rimligt, så är det ju i så fall en väldigt, väldigt stark skurk som den här trilogin kommer att ha. För att då är han ju mäktigare och fullt motiverad. Det är liksom inte bara en häftig skurk som de har hittat på, utan då är det finns en kontinuitet i det.
Jag måste bara få till, jag tyckte inte att Snoke var en häftig.
Nej, inte än när han kan bli det.
Man hoppas ju det, för det var nog den saken som faktiskt var den största disturbance in the force för mig. Det var ju Snoke, att han var så extremt ful och stor.
Men han är en plantering. Det är liksom absolut. I nuläget är han ingenting i stort sett.
Nej,
han är bara en teaser.
Precis.
Så
ja, men där finns det ju faktiskt. Jag skulle nog kunna drista mig till att här i Tillbaka till Veboa fastslå att Snoke faktiskt är Darth Plagueis.
Det här kan du få äta upp sen, men jag tror inte det.
Jag tror inte det heller, för att är det någonting som, alltså J.J. Abrams är ju känd för att liksom plantera små teasers lite. Han har gjort det under hela produktionen som, alltså den här jättestora superhemlighetsfulla produktionen har han ju själv liksom läckt lite små teasers om olika saker. Vi vet ju också att musiken i hela Star Wars-sagan är väldigt viktig. Det är som en egen karaktär, musiken. Vi vet hur John Williams kanske framförallt i episod 1 använde sig utav det för att liksom ja, men ni kommer säkert ihåg ledmotivet till Anakin Skywalker när han var barn, där liksom det var en version utav Imperial March.
Ja.
Här har han gjort någonting liknande, nämligen då i den här scenen i episod 3 när Palpatine berättar om Darth Plagueis för Anakin Skywalker.
Precis.
Så är det ju en viss melodi som spelas. Den finns ju också på ledmotivet. Den heter Palpatine's Teachings. På nya då, alltså på ledmotivet i nya filmen till Force Awakens, så finns det ju ett spår som heter Snoke. Och det är ju egentligen samma stycke, men i olika tappning.
Exakt.
Jag lyssnade faktiskt igår och jämför, och där är det är ju faktiskt exakt samma toner på flera håll. Det är en del som skiljer sig, men det är ju så John Williams jobbar, såklart. Det får inte vara för uppenbart.
You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise?
No,
I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midichlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying.
I Force Awakens låter det så här.
Det kan ju även vara så att nu har ju George Lucas gett sina storylines för den framtida trilogi som aldrig blev av. Så han hade ju planer på att göra en, men Disney förkastade hans storylines. Men det finns ju en chans att Michael Arndt eller JJ och Lawrence Kasdan, att de faktiskt har plockat upp åtminstone den här Snoke-storylinen och matat in. Det är ju omöjligt för oss att veta hur mycket av George Lucas tankar som faktiskt finns i Force Awakens. Hade jag varit JJ så hade jag ju tagit det bästa ur det som George har presenterat för dem ändå.
För de som inte vet, vad presenterade George Lucas i sitt utkast som aldrig blev av?
Det vet vi ju inte riktigt. Det som han har sagt, det är ju att han ville ta handlingen vidare. Han ville berätta det som skulle hända, helt enkelt, istället för att göra en retro Star Wars. Det är så hemlighetsfullt som Lucas lägger fram det. Och rollfigurerna som man skulle få följa skulle vara betydligt yngre än Rey och Finn och Poe. Men Disney vågade inte satsa på så unga rollfigurer, eftersom det gav en känsla av att då skulle vi vara tillbaka där episod 1 började. Och upprepa det misstaget. Varför skulle inte JJ plocka ut godbitarna där? Klart att han skulle göra det. Det är ju fullständigt rimligt.
Ja.
Och att George Lucas planterar in just den här dialogen mellan Anakin Skywalker och Palpatine i episod 3. Det finns ju en anledning till det. Han planterar ju någonting där som han vill utforska senare.
Exakt. Och det är ju dessutom faktiskt en väldigt sofistikerad plantering. För att det man tror att han planterar, det är ju hela, vad ska man säga, kunskapen och tekniken bakom egentligen Force Ghost.
Ja. Och hur han förklarar ju också hur Anakin Skywalker ska ha kunnat, alltså det är förklaringen till varför Anakin Skywalker överhuvudtaget blev till. För att Darth Plagueis kan manipulera, han kan få döda att komma till liv och så vidare. Och här finns ju tankarna kring att det är hans manipulationer som av kraften som gjorde att, ja, men att Anakin och slutligen Darth Vader kom till, till denna värld. Ja, jag vet inte vad jag snappade upp den här teorin, men Darth Plagueis, att hans stora motivation i allt han håller på med, det är att han har blivit så skadad efter Palpatines mordförsök på honom, att han vill ha en ny kropp. Och att det, hans strävan har hela tiden varit att, ja, men han såg till så att Darth Vader, Anakin Skywalker, blev till. Han ville ha den kroppen, men den kroppen i sin tur blev skadad. Och Luke Skywalker, han kunde inte få tag på den kroppen heller, eftersom Luke aldrig blev ond. Så ja, nu kanske han får en till chans med Kylo Ren. Det är också en fan-teori som snurrar på nätet nu. Mm. Så.
Ja, intressant. Det finns ju mycket sådana. Det har ju funnits hela tiden, ända sedan episod 7 utannonserades. Många har ju visat sig inte stämma och sådär. Men just nu så är ju, det är ju Luke Skywalker, och det är Rey, och det är Kylo Ren egentligen som, eller framförallt då Snoke då, alias Darth Plagueis. Som det är flest frågetecken kring.
Ja.
Men däremot så vore det ju inte alltså jag skulle inte bli förvånad om det var så att Darth Plagueis genom Kylo Ren typ vill återuppliva Darth Vader.
Mm. Ja, men det känns väldigt rimligt med tanke på allt som Kylo Ren håller på med. Ja, och då kanske vi har Anakin Skywalkers Force Ghost med i nästa film, eller Colin Trevorrows film sen när det är dags. De kan ju inte bara släppa en ikonisk figur som Darth Vader. Det här är ju Disney vi snackar
om. Och det gjorde de ju inte heller egentligen, för de hade ju ändå med hans trasiga hjälm. Och det, frågan är om det bara är lite fangodis, eller så för att knyta ihop allting egentligen, för att ändå att Anakin Skywalker ska få utrymme även i den nya trilogin. Eller om det är en plantering.
Det där var allt för den här gången, och ni kan fortsätta diskutera med oss på Twitter @tillbakaviaboa.